Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till... Oj, jag rapar nästan. Till bögministeriet.
Hej!
Ja, förlåt. Det var ett lite chill... Vad heter jag? Salsa med taco. Vad är det här? Det är inte någonting.
Nachos.
Vi tar det igen bara. Hej och välkomna till bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Anton Renström.
Hej!
Applåder från publiken. Micke kan inte applådera för han har vinglas. Så Micke Kasanovic sitter här.
Hej!
Nya Micke. Ja. Och jag heter Robin, det var det jag precis sa. Det var härligt. Jag gick två, det var ju tre gånger sedan jag var med. Så att jag har ju glömt hur man programleder en podcast.
Vi ska hjälpa dig.
Tack, vad härligt. Jag känner att jag blir stressad för den sitter på två sidor om mig. Det är inte jag van vid. Jag sitter vanligtvis.
Vill du att någon flyttar sig? Ska jag sätta mig på golvet?
Nej, vi får se hur det går. Man kan inte bara vara bekväm här i livet. Jag kanske får sitta och vara lite obekväm och svänga mitt huvud.
Det är bara att du knäpper med fingret så sätter jag mig där nere.
Det är oftast, det är väl så som du brukar göra när jag vill något.
Ja, exakt.
Exakt, vad härligt. Hur mår vi?
Alltså jag mår oförskämt bra, för det här, jag är ju väldigt förtjust, vi har tjatat om det här med höstmyset, men jag är ju väldigt förtjust i det här. Mm. Det här är ju min prime time. Jag menar inte att det är prime time att det regnar och ruskar, men jag älskar höstmys. Alltså jag tycker att det är så befriande. Man är borta från alla de här kraven, utan man bara så här, går hem efter jobbet, tänder ljus, man kan gotta ner sig i en härlig serie, och det är ingen som säger, va? Vadå? Det är inga uteserveringar, det finns inga måste, vi behöver inte gå ut, vi behöver inte gå på middagar, ingenting. Man får vara i fred. Det tycker jag är jätteskönt med den här årstiden.
Är det så som du upplever, du att du blir oftast utdragen på saker du vill annars?
Nej, inte utdragen, men det finns ju ett pockande, det finns ju någon norm av att när solen skiner ska du vara ute. Det är lite så här, man har det som barnspel lite grann, så här, när det är fint väder och man är ute, då får man inte sitta inne. Och det är lite så här revolt som sitter kvar, i alla fall i mig, att så här, jag får vara inne när det är dåligt väder också, men det är jobbigare att vara inne en solig dag än vad det är en regnig dag.
Men därför, det är ju min höst, om man säger mitt höstrusk är ju när det är solig dag. Det är min bästa att vara inne. Att bara sätta mig framför tvn, göra allt det man inte får lov att göra på en solig dag. Och sen så väljer jag att göra det ändå. Då, det är den ultimata liksom,
höstrusk.
Men det är ju revolt mot, liksom, mot solnormen helt enkelt.
Men jag tänker, det är inte heller så konstigt att vi har den här soldyrkan här i Sverige, med tanke på hur kort tid det är ljust.
Ja, det är ju tre dagar, tror jag.
Nej, men det är inte bara soldyrkan, men det är så här, ens kollegor kommer till jobbet och brrr, det är så kallt. Och, alltså, det är bara, jag tycker det är jätteskönt.
Jag älskar det.
Luften är hög och man känner så här, det har varit lite så här dimma på morgonen.
Bögarna
och,
också.
Ja, bögarna också. Nej, men man går över Västerbron och det är lite dimma över vattnet. Jag tycker att det är jättehärligt om man kommer lite fräsch till jobbet, att man inte kommer så här genomsvettig för det är 28 grader varmt.
Mm. Men här kan vi ju då ta en av mina största pet peeves. Om vädret är så jättedåligt, ja, alla vet om att, så här, att vädret inte är bra. Vad tjänar man på att gnälla på det? Det kommer ju aldrig förändras. Det enda man gör är att man går liksom lite djupare in i det här. Åh, det är så dåligt. Mm. Liksom. Det blir någon slags, jag fattar inte det.
Ja.
Nej, men varför gör man det? Jag undrar om någonstans, jag skulle aldrig komma på att klaga på det här vädret nu till exempel. Men jag undrar om man inte gör, de som gör det gör väl för att, av ren vana. Det är inte så att folk tycker alltså det tog ganska lång tid innan den gemene man, gemene svensk, klagar på vädret. Alltså och känner, och med affekt så att säga.
Så jag tror det är ju mer slentrian.
Helt slentrian. Och vad har vi annars att prata om? Jag tänker så här, ja, det är väl att man undviker det som egentligen betyder något.
Ja, men exakt. Alltså, så blir det. Du och jag pratade ju om det när vi var i Spanien, Robin, att vi gärna undviker första.
Vad flott det lät när, sa, när ni var i Spanien. Nu skulle säga att ni har varit i Barcelona.
Ja, det
nu har ni Spanien lät mycket mer. Nu, vi börjar med Micke.
Vi var i Spanien.
Och då kommer vi hoppa vidare till Micke då. Hur mår du? Och du
jag mår bra. Jag är som ett barn igen på vissa sätt. Vi var ju nere i Barcelona och jag fick ett sammanbrott, kan man säga. Nej, det var ju inte riktigt sammanbrott, men det var ett genombrott.
Vi var ju där med, för att du fyllt 40, så du fick en resa av mig och Samuel.
Ja.
Och där och kom där du till insikter.
Ja, väldigt många insikter. Och det var lite grann det här klassiska. En man i medelåldern som åker till Bara Vara, för i det här fallet så var det till Barcelona. Och känner mycket och också börjar gråta och ska liksom hitta sig själv. Det är den här arketypen. Men jag måste säga att jag kan ju se klischén och skratta åt den, men det är också väldigt härligt att leva den. För att jag går ut, jag inser att jag går ut i världen nu med en helt ny, alltså jag tittar på saker på ett annorlunda sätt. I morse när jag gick till jobbet då, så var det var tidigt på morgonen, klockan var 7:50, och så går jag utanför och så blåser det så himla mycket. Alltså du vet, det är den här blåsen, så min huvud håller på att blåsa av. Och normalt så hade jag blivit lite irriterad på, du vet, det här med sluta blåsa. Men det är så jag bara så här, alltså jag kunde bara säga så här, aha, nu kommer lite stormväder, gud vad mysigt. Alltså det är så himla häftigt att få möta saker på nytt. Och jag tror att jag var lite orolig, för att igår så mötte jag mina då arbetskamrater på Pronto då, där jag är 2 dagar i veckan, för första gången. Och det var första gången som jag också mötte andra människor än ja, men Robin och Samuel och Mike då, min sambo. Så jag insåg att jag var väldigt avvaktande. Jag var väldigt försiktig och väldigt avvaktande. Och sen så fick jag just frågan så här, men hur är det? Och jag bara, okej, vad svarar jag på den här frågan? Jag bara, det är bra. Jag är inte ledsen med lite. Och sen så sa jag bara, jag vet inte vem jag är. Och det bjöd in till så himla bra samtal. Helt plötsligt så förändrades varenda av min relation på jobbet. Och folk började blotta sig mer för mig. Det var fantastiskt. Så då var jag så här, ja, är det någon som då tycker att det här är jobbigt, ja, men då får de tycka det, men jag behöver upptäcka saker på nytt.
Men är det här någon typ av på nytt födelse?
Ja.
Känns det så?
Ja.
Ja.
Det var roligt, för den här, när vi var där nere så tror jag att du, eller jag kände det i alla fall, för att vi har varit vänner i, vad är det, 17 år ungefär. Och jag tror att så här, för en av de första, eller en av de starkaste gångerna som man fick känna så här, betydelsen av att ha vänner som man har känt under väldigt lång tid. Att liksom referenser som bara jag kan ha.
Ja.
Och ur ett tidsperspektiv som var helt unikt för mig. Liksom, ja. Kunde man ställa frågor och tänka och kanske stötta och sådär, ja. I en sån här situation. Och det tyckte jag var, såhär, det var väldigt ballt faktiskt. Och väldigt tufft. Och vi fick med verkligen såhär, gud, de här nu har vi ju alltid umgått jättemycket. Men liksom, jag tänkte såhär, men gud, de här gamla vännerna, alltså, de är bra att ha. Och man kanske, även om man inte umgås med alla, så kanske det finns en det finns någonting att ändå kanske behålla kontakten med de personerna som har sett den i unika tillfällen i ens liv. Liksom. För rätt som det så dyker upp tillfällen när man kanske vill prata om någonting kring det.
Ja, men och verkligen. Och när man faktiskt behöver att man behöver en historia. För man behöver det ibland. Man behöver en historia att faktiskt kunna falla tillbaka på eller falla igenom.
Ja.
Så att man inte, för det är ju bryta ihop, ja absolut, men det är ju, man måste tillåta sig att göra det också.
Ja.
Vi är ju väldigt kontrollerande och hela tiden så här, vi styr ju ändå våra liv ganska duktigt. Så det är ju skönt att du då kunde med dina vänner känna att det här funkar också att bryta ihop. Det är bra. Jag tycker att det är jättefint.
Ja, nej, jag är väldigt glad. Jag är väldigt överraskad, för det här var kanske inte vad jag förväntade mig av helgen. Jag förväntade mig att det skulle bli en fantastisk helg, men det här var så, alltså det var skakade om och vände upp och ner på hela min värld.
Ja.
Och det kunde bara hända i det här sammanhanget också.
Det var roligt, för jag tror du chockade. Jag är inte det minsta chockad faktiskt, för att det var så här, lite som nu sådär. Man har, jag har lite väntat på någonting, för du har varit på en sån himla tydlig resa på sistone.
Ja.
Så att liksom då, aha, det kom, inte så att det kom det, men man var helt liksom i the moment att
ja, något inte, kunde hända.
Ja, något kunde hända. Ja. Och så. En kommentar på grejen du sa om att vi öppnar upp ett samtal för dig och dina kollegor. Det är faktiskt ett av mina bästa tips. Ett av mina bästa tips när jag träffar folk i professionella sammanhang. Och det har jag sagt förut, men jag tror att en av mina superkrafter är att jag väldigt ofta är exakt samma person i de flesta av mina i de flesta kontexter. Så att jag är likadan på jobbet, bland kompisar och så vidare. Och jag brukar faktiskt göra det när jag är ny, att jag är lite för personlig, lite för snabbt. För att, och säger någonting som är enligt dem känns som, oj, där var en lite för privat. Mm. För att 90% av gångerna så öppnar det upp för kanske ett samtal som man skulle ha lite tidigare än en rent liksom, om man bara hade gått på som vanligt, så att säga. Mm. Men då får man ju välja vad man ska prata om, såklart. Men, men det är ju verkligen bra att vara lite mer öppen. Och folk vill ju faktiskt dela med sig och prata.
Ja, men verkligen. Och det är ju coolt också att testa gränserna och se om det funkar. Och om folk stannar kvar. Och om det är så att man faktiskt får någon typ av motreaktion eller mothugg eller hjälp eller ifrågasättande eller bara någon som klappar på en.
Mm.
Alltså det är också coolt.
För just med sådana här och allt som hänt dig och när man går igenom någonting och man visar sig lite svag. Mm. Det är ju någonting med människor. Folk vill ju oftast människor väl.
Mm.
Folk älskar att liksom älskar att få hjälpa till och få vara så här vara alltså det är jätte jag hjälper mig själv, det blir jätte, det finns ju ingenting som är jobbigt när kompisar mår dåligt. Det är ju för mig, om man ska vara så, är lite gött att få vara där och ställa upp och liksom, då känner jag mig behövd och jag tror det likadant kan vara med kollegor också på ett sätt.
Ja, absolut. Alltså jag kan ju verkligen se hur jag satt på en pedestal där liksom i min position som var hyfsat
på jobbet. Unik.
Ja, på jobbet. Och också i den här rollen, jag var ju han som hade alla svar. Och nu helt plötsligt så sa jag, jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag vet ingenting.
Mm.
Det är jag, Jon Snow.
Vi tar ingen på det.
Det är ett ämne som vi ska ta upp. Mm. Som har varit aktuellt. Varit aktuellt i flera år. Jag tror att det är närmare, om det var 11 år sedan, eller om det var nästan 12 år sedan, som en kvinna som jag inte kan namnet på, men som startade upproret MeToo.
Mm.
Men som de senaste 2,5 veckorna har stormat i ett vattenglas.
Har du det? Ett sätt vattenglas?
Nej, men vad säger man?
Det storm i ett vattenglas betyder ju storm för ingenting.
Förlåt, då tar jag tillbaka. Det är inte storm i ett vattenglas. Det har varit en riktig sju helvetes storm.
Det var intressant att följa. Alltså
jätteintressant. Alltså först fattade jag personligen fattade ingenting först när det började blåsa upp. För det kom på en sekund så var det bara på alla sociala medier och jag bara kände, vad är det här som jag inte fattar vad det är? Sen tog det ju få minuter att förstå vad det exakt var.
Mm.
Och jag kände bara, fan vad bra det är att nu äntligen så får det storma loss på riktigt.
Mm.
Och det är, ska vi förklara för de som inte riktigt vet vad...
Ja, men det kan vi göra. Jag tänkte bara en parentes, för det fanns ju också någonting för några år sedan som hette Prata om det.
Mm. Just det.
Som också var liksom, jag tror att det var en liksom ett första försök, men jag tror inte tiden var mogen. Så nu kom ju MeToo då.
Nej, men precis. Och att det är när man har blivit utsatt för en händelse, ett övergrepp eller en situation som du inte känner dig bekväm med, att du känner att det är någon som har inkräktat på ditt revir och att det är nog nu.
Det handlar ju om kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier och ofredande helt enkelt. Allt från våldtäkt till liksom kränkningar på deras kroppar. Eller, liksom,
eller bara kommentarer.
Ja. Jag måste kommentera här faktiskt. Det är så roligt att jag har jobbat i en av de mest sexistiska, manschauvinistiska branscher som finns, som är teater. Och det är så roligt, jag har liksom bara väntat på det här. Och jag måste säga att det som händer i tv-världen, som då, jag har gått från en chauvinistisk bransch till en helt annan. Det som händer liksom med tv-branschen nu, det är så intressant att det finns ingenting inom teatern. Och jag kan säga så här, det är jag vet på mina två händer, massa mansgrisar och svin som finns inom teatern som inte blir namngivna.
Varför tror du att det inte sker inom teatern?
För att det är mer än, ännu mer än tv så är det är så gamla strukturer. Alltså, mm. De här kulturmännen, de sitter ju liksom med näbbar och klor. Och även så att, jag bara väntar på att någon ska börja. Liksom. Och det måste ju komma ifrån någon som har varit med om. Man kan liksom inte, annars blir det liksom att det inte får ingen
makt. Men tror du inte att det kan komma av det här?
Jag hoppas ju det. Jag bara
att
väntar
man på något
på...
sätt börjar skala av bransch efter bransch. Ja. Att man på något sätt... För det är, i den branschen som vi också jobbar i, kommunikationsbranschen, så känns det verkligen som att det finns lite hinkar och hälla runt i där också. Mm. Så det, man väntar ju nästan att det ska komma fram. Men jag tror också så här, om man tittar på tv och den publika, så här, för det är någon typ av idoldyrkan och mediaprofiler som lyfts upp så där, både på olika tidningar och på olika tv-hus. Mm. Och det är klart att det blir en publikbild. Det slår ju igenom, det går ju ner i folk i stugorna. Så där. Alla vet vem de här personerna är. Mm. Alla kanske inte vet i teatersammanhang vem den här personen är. Eller i en reklamvärld eller en kommunikationsvärld så vet man inte vem de här personerna är. Mm. Och då berör det inte lika mycket.
Men visst är det sjukt att när jag började innan tv, var en av de första sakerna jag fick höra var att man skulle akta sig för Martin Timell. Alltså så här, det var liksom,
men då sa man det?
Ja, alltså så här, jag jobbade på systerbolaget till Meter som producerade hans program och så. Så att liksom, det var det alla sa. Ah, han är ett riktigt svin. Liksom. Man ska försöka undvika att jobba med honom. Alltså så här, han
på blir, alla sätt?
Ja, alltså så här, och det var så roligt. Det var liksom en sanning som man...
Och bara acceptera det utan att liksom det gjordes någonting åt det.
Ja, men grejen är att han gjorde saker. Han anmälde sig kors och tvärs. Var det ju liksom. Mm. Men det tystades ner eller så tog de det vidare. Oftast var det ju de som jobbade som anmälde som försvann. Alltså så här, som sen inte kom tillbaka nästa säsong.
Man fick inte fortsätta nästa.
Men jag tänker att hans bild är ju då körd. För hans bild byggde ju på att vara den där helylle.
Ja. Mm. Men det roliga, nu är det ju någon på TV3 också. Vet jag också om det, men jag kan inte gå ut och säga hur namnen kommer komma. Det så här, men det är en på TV3. Det var också en av de första sakerna jag fick höra.
Alltså det är så här. Men det är ju många av de här personerna går ju väldigt mycket rykten om. Ja. På ett eller annat sätt.
Men det är, jag måste säga, det här är också så här, sköna killar, alltså det, igen, sköna killen, och sen så som utnyttjar sin position och allt det. Men vi måste också vända lite på
samtalet.
För jag tänker bara, först tänker jag att jag som bög säkert också har betett mig illa på något sätt. För det var faktiskt först jag tänkte, bara, gud, har jag en egenskap av liksom producent eller redaktör och sånt liksom? Jag tänker så att som bög så tror man att man har, jag har nog på många sätt trott att jag får skämta på vissa sätt som kanske inte varit okej. Okay. Jag tror att det, om jag har varit mig skyldig till något så är det. Och även trott att det finns liksom en, att jag som bög har rätt att skämta om vissa saker som jag kanske inte alls har tillåtit sig att skämta om. Och så det har faktiskt fått mig att tänka på att jag ska inte förutsätta att vissa saker är okej i egenskap av min sexuella inriktning. För det behöver det inte alls vara.
Verkligen.
Och så.
Där känner jag igen mig till 100%. Jag har också känt någon typ av rättighet som minoritetsgrupp. Mm. Att jag också får skämta om andra minoritetsgrupper. Och om situationer och händelser. Att man på något sätt vänder den här tragiska sakerna hela tiden till något tjommigt och roligt istället. Och det är ju för att man... Min strategi har alltid varit att man får skämt om allt och man, för att ta sig ur de här jobbiga situationerna. Men jag förstår ju naturligtvis när man som en intellektuell person börjar sätta sig ner och resonera med sig själv att det är ju inte okej. Det är ju klart att jag har gjort så många övertramp så många gånger.
Men jag tänker att det, för mig så är ju någonting framförallt med de här då, med Martin Timell och de personerna säkert inom teatern också, har ju också... Det finns ju någonting med det här berättigandet. Det här, jag är den här och då är jag berättigad till det. Och det, kanske så är det så tydligt för mig för att jag har nu liksom, jag har ju sett hur mycket berättiganden jag hade och som jag fortfarande har, men jag försöker nu vara tacksam för dem. Men det sker en korrumpering i det. Och vi pratade ju, Robin, du och Mike tror jag, om att jag hade det liksom när det gällde flyg i och med att jag såg guldkort och det fanns liksom det här, nej men det här har jag rätt till. Uh-huh. Och det var verkligen en sida av mig. Det var en del i mitt uppvaknande. Jag bara, men fy fan, vad oskönt. Vilken oskön person.
Men alla förstår det. Micke hade ett oskönt guldkortsbeteende kring att flyga. Alltså så här, det plötsligt så blev det den där personen som man inte tycker om i liksom så här, i flyg security som någon gång vi stod i någon flyg.
Mannen med en viktig väska.
Ja, och gick för, alltså det tog två damer som hade liksom stod och köat. Ja. Alltså så här, så stod det i guldkortet. Nej, det gick mycket före dem.
Ja.
Han är berättigad.
Jag kommer ihåg den till det nice tillfället. Dude. Nej, men nej, alltså där tror jag det var mer så här, ja men lite så här, ja men är du också berättigad så får du väl liksom slåss för det. Men det var det, fortfarande så fanns det liksom en, nej men det här har jag rätt till. Mm. Och det är en otroligt oskön känsla, så jag tror att det var det som fick mig att börja fundera mycket kring att nej men jag måste... Det här är en sån extrem förmån. Jag måste vara tacksam för den och inte känna så här. Det är det minsta jag har rätt till. För till slut så kommer det bara bli en sån tävling i mer och mer och mer.
Ja, för det är också för den, att om du har rätt i det här, då får du liksom ta för dig. Det finns liksom något så inbyggd grej. Alltså, om man ska dra det till extremer, patriarkal grej.
Ja,
alltså,
gud, ja,
vem
verkligen
tar för sig och vem har rätten till den typen av verktyg?
Ja,
och så. Så det är men det är intressant att man... För jag reagerade på det med en gång. Alltså ja. Sådär, för jag kände ju inte att jag hade rätt. Eftersom jag åkte med på ditt guldkort så såg jag ju det med en gång. Du kände dig. Så.
Du bara om ursäkt till de här två kvinnorna. Nej, men jag förlåt.
Jag liksom, jag tror att nej, du gick före mig, sket i mig. Och tanterna gick in och jag kom efteråt. Och sen sprang jag, kommer du ihåg det? Att jag vågade inte gå med dig in.
Var det så? Ja, men jag minns att det var en väldigt oskön känsla. Så att det är men när man då ska se så att jag kan se att samma sak händer de här, men de här har ju också, i och med att de får, jag tror att det här är problemet med liksom stjärnstatus, att du har ett team runt om dig som hela tiden servar dig,
skyddar
och då till slut så alltså, jag ska säga så här, Martin Timmel är ju monstret som har skapats av alla som
verkligen
har enablat honom. Ja. Det är ju lika mycket som honom själv.
Och därför är det så stört med alla de här med cheferna och sånt. Så till exempel, det finns liksom en... Det, hela samtalet som går är ju så här att det finns ett icke-ursäktande. Som den här utredningen som sättas in på TV4 nu. Så en extern utredning av en advokatfirma som sen ska lämnas till cheferna på TV4 som är de som är utredda utredningen. Ja. Och sen ska de avgöra vad som ska göras med den. Ja du, det var ju... Härligt. Kanske ska ge det till någon annan. Kanske de utsatta medarbetarna.
Men vadå, ska inte det ges till vd:n så att han ska...
Ja, men vd:n är ju en av de som är kritiserade.
VD, ja, jo, det förstår jag också.
Det får väl det ges till Bonnier, tänker jag. Så här, istället för TV4. Ja, okay. Ja. Får Bonnier ta det ägargruppen. Ja. Men vi ska faktiskt... Vi skulle ju prata om vänner
om oss själva.
Ja, alltså så här, har vi... för jag menar, i egenskap av bögar som har ju varit i situationer där det kanske andra har utsatt oss för, eller vi kanske har utsatt andra män för den här typen av beteende. När vi har liksom inkräktat på folks integritet eller har vi ofredat någon helt enkelt med vilja eller icke-vilja?
Ja, och det alltså jag vill ju säga, ja det är klart att jag har. Alltså det vore konstigt om jag inte hade gjort det.
Mm. Jag tänker att jag har gjort det med dickpics och rumpbilder
ja,
och liknande
men,
och sånt där.
Ja men precis.
Hur tänker du då?
Nej men jag tänker så här, om jag har varit, jag vet att jag har varit packad någon gång så här, typ sen så bara sen så, om någon har haft en tydlig sexuell
aura.
Nej men så här med profiler på Grindr eller Scruff och sånt, så kan jag definitivt när jag har packat skicka tillbaka liksom bilder det första jag gör istället för att liksom kolla finns det intresse så att säga, så att det har jag är definitivt.
Men tror du, för jag tänker att just där, för att vi har ju pratat om dickpics eller kukbilder i gay-världen kontra i straighta världen. Och jag tänker att jag tänker att för att det ska vara en kränkning så behöver det inte finnas en intention, men då måste det i alla fall landa som en kränkning hos personen.
Exakt, och det är det jag säger. Så även, det är ju intressant att prata om, för Grindr och Scruff är ju en hook-up-app så att säga, till mångt och mycket. Men samtidigt så finns ju liksom vad är spelreglerna? Är de finns man där, ska man då i egenskap av bara existera på de apparna behöva motta till exempel visuella inviter ifrån vem som helst i frågan. Jag är ju en sån person som tycker som om någon skickar en kukbild till mig så blir inte jag upprörd eller någonting. Det rör mig inte ryggen om jag inte vill gilla kukbilden så skit. Alltså det rör mig liksom inte.
Alltså jag inser nu att gamla Micke var nog lite präktig, för jag har aldrig fått kukbilder annat än men på Grindr. Men du vet så här, du pratar ju om att du får kukbilder på Instagram och grejer.
Ja.
Nej, men vad då? Har du inte fått det?
Nej.
Va?
Nej, jag säger det. Jag är lite,
men
jag
har du sett ut för konstiga signaler?
Hörrni, nu är det nya Micke. Ny person.
Han vill ha kukbilder.
Skicka på. Snälla, nu har han uttryckt detta faktiskt. Så det här finns, ni kan inte kränka.
Ni kan inte kränka mig.
Han kommer inte vara en del av MeToo-kampanjen i egenskap av offer, så att säga.
Nej.
Så att skicka kukbilder så mycket ni kan till Micke.
Precis. Men jag tänkte på det för att jag började faktiskt fundera när vi pratade om MeToo. När jag gjort det, men det jag minns är att från hyfsat tidig ålder så var jag så himla obekväm med kulturen som, nu vet jag inte om det bara jag som har blivit äldre eller om gaykulturen generellt i Stockholm har blivit mindre tafsig.
Mindre?
Ja.
Ja.
Mm. Men jag minns, alltså du vet, så jag minns när jag var 23 och gick ut, alltså, och det var liksom innan jag hade börjat träna, men alltså folk kunde ta på en och bara så här häcken, och det händer inte längre.
Nej.
Och jag undrar om
det är ingen som vill ha dig för du är för gammal.
Ja, men precis, men så skulle det kunna vara. Mm. Det är helt fint, men jag undrar om det har förändrat sig, för att jag tänkte på det. Jag skrev ju ett blogginlägg 2010 tror jag under Pride. När jag hade varit på Pride och när jag fick uppleva just det här berättigandet till kroppar, att jag dansade, för då var Pride i Tantolunden fortfarande, och så var det dansgolv utomhus och A-camp spelade och så dansade vi. Och sen så tog jag mig på överkroppen. Och genast då så var det som att så här, ja, nu är du...
Öppet halloj.
Ja, och du vet, folk försökte ta med byxorna, alltså på dansgolvet. Mm. Och då frågade min kompis Sofia som var med, hon som var straight och första gången på Pride, hon bara, varför var du så kall mot de där killarna? Och jag bara, du vet, jag bara, men såg du inte vad med? Hon bara, det där är min utekväll.
Ja.
Alltså du vet, jag, den insikten jag hade...
Vad gjorde de här killarna?
Nej, men det var inte så stora saker. Det var att lite ta lite på häcken, och försöka knäppa upp gylfen och man bara mota bort dem och liksom, så här, ta på mina bröstvårtor, ta så.
Ja. Det är ganska grova grejer ändå.
Ja, alltså, och hon tyckte det var... Och, du vet, hon
men det var så du och Mike träffades, va? Trevligt. Att det gick bra sen.
Alltså, det hade ju kunnat klassas som sexuella trakasserier om någon av oss inte varit med på det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men jag håller med dig. Alltså, när jag flyttade till Stockholm 96 och var på Patricia varenda söndag. Alltså, jag gjorde ju inget annat än att vara på Patricia och dansade till Tony Braxton. Och det var ju ofta så här rökpuffade nere på dansgolvet. Det var ju aldrig att man fick vara i fred. Det var alltid någon hand som kom fram och tog på någon liten röv eller framme på bulan och lite så här, eller nöp i någon bröstvård. Alltså, det fanns ju alltid någon typ av sådär. Och då som nybög i Stockholm tyckte jag så här, jaha, nej, men då är det så här, vi jobbar. Och inte, jag kände mig inte kränkt av det. Jag tyckte att det var konstigt, ja. Men jag kände så här, okej, okay, det är de här spelreglerna vi får förhålla oss till, då vet jag det.
Men visst är det inte exakt, Anton, jag fick folk förklarade för mig att så här, det här händer och så här är det, och jag accepterar att det är så. Men jag tror, och jag känner mig inte heller kränkt, och känner mig inte heller kränkt nu i efterhand. Men jag undrar om inte det är egenskap av att vi är män och, från båda hållen. Så att det finns liksom en, vi sitter liksom på den patriarkala toppen, båda två, den offret och förövaren, nu drar vi det till, till liksom,
sin spets,
sin spets så att säga. Men så när den handlingen sker och man då har fått veta att så här, i den här kulturen så sker det här då, och det finns liksom ingen också, det finns säkert folk som har en andra upplevelse än mig och Anton, men efteråt så finns det liksom i egenskap av den de strukturerna och upplevelsen, så kanske man inte, det finns inget efterspel, alltså så här, nej, det var det den upplevelsen, alltså det betyder ingenting, hände, alltså så här, jag vet inte,
jag håller med dig, och jag tänker, varför reagerade jag så 2010 och inte innan? Och jag ska också säga så här, jag har säkert gjort det där själv när jag var yngre, alltså det skulle inte förvåna mig, för att det är precis som du, Anton, så var det ju så jag lärde mig spelreglerna när jag började komma ut och gå ut, så att jag har nog säkert gjort det, men jag vet att jag redan ganska tidigt, jag kommer ihåg att jag var på ett tipptopp, tror jag var, då, innan efterhuset. Och tyckte att det var lite obehagligt just det här. Men gå på toaletten och sen så var det någon som liksom tog mig häcken. Jag bara, nej. Så, men jag reagerade inte på samma sätt som jag gjorde som 2010. Jag tänker, det var ju då som jag hade börjat jobba på min självkänsla. Så jag hade jobbat upp den lite. Och jag tror att det var det som också gjorde så här, nej men vänta ett tag. Så här, jag är inte det här objektet till allmän åskådan.
Ja, jag var ju jag minns också den när jag kom ut när jag var 16 och smög in på min första bögklubb där när jag var 17-18 en gång. Jag gillade ju också uppmärksamheten, måste jag säga. Jag tyckte att det var, fanns någon, en tydlighet i det. Från att en ung bög som inte fick, vad ska jag säga, åtråriktad till sig i det offentliga, att även om det var en äldre man som inte tyckte om mig och som visade mig tydlig bekräftelse, så var det någonting jag tyckte var jättehärligt.
Ja,
även om jag inte ligga med honom, jag vet att det och kanske var snofsad av honom, så vet jag att det fanns en del av mig, det här öppna gapande hålet fylldes ju av någon form av bekräftelse, och det var på en del var det viktigt för mig. Och då fanns ju inte till exempel Grindr eller Scruff eller internet och liknande, så man kunde få den bekräftelsen av. Men jag håller med att det inte var likadant riktigt nu, men det kan ju vara att vi är så jävla gamla så ingen vill ta oss på stjärten.
Nej, men jag tror inte att det handlar om att ingen vill ta er på stjärten.
Ja, sluta.
Nej, men jag tror verkligen att väldigt många vill ta er på stjärten. Men jag tror att där har internet och de möjligheterna som vi har till snabbt sex har erövrat, så man behöver inte, det var ett annat spel, för jag om jag tänker tillbaka, som jag nu har gjort de här veckorna när jag funderat och rannsakat vad jag har gjort och vad jag har inte blivit utsatt för, men vad jag har varit med om, så är det ju 20 år tillbaka i tiden, och livet såg annorlunda ut 1995, 96, 97, 98. Det var ett annat liv som vi levde, och man var tvungen att socialisera för att få ett ragg på ett helt annat sätt.
Ja.
Det var ett mycket längre förberedande, det var ett mycket mer spel, det var ett mycket mer trånande. Det, alltså, det här att bjuda på drinkar eller stå och flörta över baren, eller det existerar ju inte idag.
Det finns dock på en miljö, och det är tydligt sexuella kontexter som saunor till exempel.
Ja, men precis.
För den är intressant, för där blir man ju också roligt vad man tycker, man pushar gränserna. Jag hade inte tyckt att det var okej om någon gick fram och tog mig på snoppen idag. Då hade jag sagt till, det är inte okej, och blivit förbannad så att säga. Men på en sauna kommer någon, går någon förbi mig i liksom korridorerna och liksom smeker handen ut med mitt kön, då kanske jag puttar bort handen, men that's it. Alltså så här, och jag, för att jag har inte något sätt valt att gå in i saunan.
Det är ju en sexuell kontext.
Det är en sexuell kontext, och även så finns det liksom en certain set of rules där, så tar man bort de reglerna, då stryks det liksom runt. Jag vet inte, det är frågan, är det fel? Är det fel att man gör så? Vad tycker ni?
Nej, alltså jag tycker att det är en så tydligt sexualiserad miljö. Det som är viktigt där, det är ju att man då inte går över, alltså gränserna är framflyttade, tänker jag.
Ja, för folk lyssnar ju på att tar man bort en hand, det är inte så att de går tillbaka igen.
Nej, men exakt. Och det är det jag menar, att där så är ju gränserna helt annorlunda. Där så krävs det ju så mycket mer för att det är en sexualiserad miljö, tänker jag. Så det krävs kanske då att du vet, det är någon som så här, sätter tidhanden igen efter att man har puttat bort den.
Ja, för går du förbi ett bås och någon står där med rövhålet ute, du blir inte kränkt för att man har sett den. Det är inte som att få en rövbild helt enkelt då.
Nope, verkligen inte.
Nej.
Men jag tänker också på, inte bara så här, det tafsande på krogen och så vidare, om man går tillbaka till hur när man träffar en kille som inte kanske har haft sex någon gång. Det är första gången som den personen ska ha sex. Jag har haft sex med personer som inte haft sex tidigare. Det är klart att när jag tänker tillbaka så har ju inte jag alltid varit en finstämd fiol. Mm. Och varit inlyssnande och väntat och lyssnat och tittat på signaler. Många gånger har ju jag bara kört på. Bara för att jag har velat uppfylla min egna drift och min egna sexualitet och bara så här roffat åt mig lite väl mycket.
Och män, jag tror att män också, vi blir upplärda av att vi på något sätt ska uttrycka våra behov. Mm, mm. Alltså vill du inte så ska du säga nej. Vill du så ska du tydligt markera det. Vi blir drillade i en väldigt aggressiv och aktivt förhållningssätt till sex.
Mm.
Så att liksom den insikten, det är ju för det finns ju folk som inte kan säga vad de vill och ha. Alltså så här, så att, det är nog viktigt för oss också att vara lite lyssnande. Men ja, jag vet inte. Och samtidigt så vet jag ju då att det finns folk som det här rollen som vi liksom bedrillar i är någonting som sexualiseras också.
Ja.
Att folk, alltså så här, och det liksom premieras sexuellt,
ja, ja,
att vara den personen.
Men jag tänker också att det är så spännande det här med då, alltså sex och förövare och övergrepp. För jag tänker när, alltså man kan ju ångra sex som man hade. Säg att man så här har pity sex, alltså att man har sympatisex, man bara, åh så synd om dig, jag har sex med dig. Alltså det har jag nog haft mer och känt mig lite så här, men det är ju ett helt eget val, den andra har inte kunnat, like, det är omöjligt om man inte är tankeläsare.
Nej.
Och där kan ju verkligen inte klandra den andra, det är ju bara jag själv. Och det är intressant för det har ju med intention att göra också.
Men har jag berättat i den här podden om min våldtäkt, min våldtagen? Nej. Nu låter det, alltså nu skrattar vi, men det här är så absurt. Jag känner ändå i vågorna av Me Too så ska jag dela med mig av en
upplevelse. Du får inte skratta.
Nej, alltså, jag skrattar också. Nu skrattar jag för att det här är liksom min... Det är så absurt. Och jag bara, innan jag började, jag kommer inte dåligt av det här. Och jag klassar inte som en våldtäkt, men jag inser att det är egenskap av man. Och det är kontextuellt, så att jag behöver inte göra det. För att, så. För ett tag sedan, typ kanske halvår sedan, ett år sedan, så dejtade jag en kille i Spanien och vi såg några gånger. Han är toppen, vi hörs än idag, vi dejtar inte mer. Men vi hade rökt lite gräs som är lagligt i Spanien och jag gör inte det så mycket. Jag är urkass på att röka gräs. Och verkligen, jag är verkligen urkass. Och så låg vi i min soffa och sen så ska vi... så initierar jag sex liksom. Vi hånglar, du vet, man hånglar i evighet, jättekul. Jag märkte också någon gång, gud, min mun var slutar min mun och var börjar hans, typ sådär, den typen av hångel sådär. Vi går in i mitt sovrum, vi fortsätter ha sex och sen ska han sätta på mig då, och det gör han och det är toppen, du vet, sådär, och jag har inte blivit påsatt och när jag har varit hög på gräs förut sådär. Så att det var liksom en upplevelse, det var trevligt, men det var också så här, man liksom skiftade in och ut i liksom att mitt fokus
bokstavligt
var
tavlat.
Ja, men mitt fokus var liksom inte helt hundra på vad vi gjorde hela tiden, alltså så här, oj gud, nu känns det där och nu känns det där. Jag var liksom lite fram och tillbaks och någonstans mitten av sexet liksom, för det är ganska bra, ganska hett sex så där. Och lite, så här, lite rough och bla 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 bla, så fram och tillbaks. Någonstans i mitten så känner jag bara, gud, jag vill inte riktigt. Jag vill nog avbryta det här. Och då upptäcker jag att jag inte kan prata. Jag kan inte säga något. Jag bara, och han fortsätter, där ligger jag på rygg med liksom benen överkastade mellan, alltså jag har liksom huvudet mellan benen och liksom han är igång för mig. Jag är stenad som ett hus och då upptäcker jag, alltså när man inser en sån sak, då får man liksom säga, men herregud, hur hög är jag? Alltså
ja,
det är såhär,
exakt.
Hur mycket, jag tyckte inte alls att jag hade rökt mycket gräs liksom. Och bara, Jesus Christ, jag bara, och jag måste framföra det här liksom. Och så försöker jag titta honom i ögonen, han ska liksom förstå vad jag pratar om. Och så han bara, men då är han ju inne i sin egen grej.
Liksom, ja. Såhär,
och,
och titta få ögonkontakt
och
tycker...
Och få ögonkontakt. Och
ja, ja. Han, det blir innerligare.
Ja, han kan ju inte tolka mig. Nej. Alltså så här. Och, jag, och då och jag ska liksom få till ord, men jag kan inte. Och så då kommer hem, och jag är, här är ju också något, mycket du känner mig väl, och Anton också. Jag är den mest metapersonen i världen. Jag kan inte se på mig själv bara utifrån mitt eget perspektiv. Jag ser mig alltid utifrån. Och då kom det, den absurdaste metasituationen i världen. Jag bara, blir jag våldtagen nu? Är det här en våldtäkt, tänker jag. Mm. Och då inser jag, men gud, det är, alltså, enligt, enligt allt så är det så här. Jag har liksom tagit bort mitt konsent nu. Mitt medgivande till sexet är borta.
Ja.
Och jag kan inte kommunicera. Då måste ju det vara det. Och så, men gud, han vet inte om det. Så att, hur ska han kunna... Han gör ju ingenting fel. Och jag tänker, jag vrider och vänder på det. Medan han sätter på mig, liksom, så ligger jag där och går igenom alla de här grejerna. Och,
hur lång tid?
Alltså, 3 år.
Ja.
Nej, men förstår du, så här, 3 kändes det som. Ja. Och sen kunde det vara 3 sekunder.
Ja.
Men jag hinner liksom, och jag skrattar nu, för det här är helt absurt. Så liksom under hem, kan det vara, han är säkert bara ett par minuter kanske. Eller kanske var 10 minuter, jag vet inte riktigt. Men så hinner jag liksom tänka på allt. Att säga, men gud, hur kommer det här bli efteråt? Det är, bara nu, det här är liksom obehagligt. Och, det är liksom, vilken jobbig situation jag har försatt mig i. Alltså, så här, varför blev jag så hög och liksom, initiera sex när jag inte kan hantera det. Och så fick jag säkert dåligt samvete för honom då. Jag bara, ska jag berätta det här för honom efteråt? För han har ju bara en trevlig stund här. Och tror att jag har det fine. Och nu kommer... jag, om jag skulle berätta det för honom, så kommer jag liksom lägga någonting på honom som han inte
ens vet att någon,
nej, ja, och liksom, nej. Vad är det för honom att hantera liksom, som en fine kille. Och sen så tänker jag så här, det här är ju upp till mig att lösa på något sätt, för jag kan inte lägga över det på honom att han ska sluta ha sex med mig, för jag måste sluta ha sex, jag måste ju hitta den makten någonstans där. Men så tänker jag så här, men jag kan ju inte prata och då, så här, men om jag tänker, det började det här sexet med att jag ville ha sex. Mm. Det var ju det var ju jag som initierade sexet till och med.
Mm.
Kan jag vända det på något sätt? Jag bara, för då började jag liksom komma ur så här, kanske det grejen. Jag sitter här, för det inser också att jag, det är ju, här är ju en del av att jag var stenad på gräs. Ja. Var ju att jag fastnade i liksom en loop, ett tänkande av någonting.
Mm.
Jag bara, men då kanske jag kan komma in i det andra stället. Så jag kanske kan fokusera på vad han faktiskt pysslar med istället för att fokusera på vad jag håller på att gå igenom. Så jag bara började fokusera på sexet istället. Typ så här. Så tänkte jag, men just det, för jag var väldigt bra på att fokusera på olika kroppsdelar. Så jag bara, men jag fokuserar på mitt rövhål helt enkelt. För det är där han håller på att sätta på mig. Så då gjorde jag det. Jag bara, men det var ju ganska skönt där. Och så bara insåg jag så här, men okej, vänta, this is the trick, tror jag. Så att ändra min upplevelse av vad som egentligen pågår. För att det är så här, jag hade gett ett medgivande. Vi hade sex. Jag var egentligen i en trygg situation. Och att så här, då ändrades allting helt enkelt. Och då blev inte heller den här bubblan så enorm. Och sen så hade vi sex och sen så var det klart. Men efteråt, när jag låg där, så bara, då hade jag ändå lite svårt med intimitet med honom. Jag var också lite, jag bara, för att den låg kvar i mig, upplevelsen. Och han, jag bestämmer inte för att säga någonting till honom såklart. Men jag har tänkt så himla mycket på det här. Och inte för att jag mår dåligt, inte för att det här egentligen, eller det ska jag säga, det har inte påverkat mig alls hur jag ser på sex, hur jag ser på mig själv, hur jag ser på medgivande. Jag har bara insett hur extremt svårt det är med konsent och medgivande till sex. Och att i egenskap av man så hade jag med den, det är i ryggen att vara man, och den tryggheten det är, så kunde jag gå vidare från den här upplevelsen utan att känna ja, men känna så mycket kring den. Jag behövde inte känna så mycket. För att samhället berättade alltså för mig att jag behöver känna så mycket kring det. Och att jag var trygg nog i upplevelsen som jag är då, på grund av att jag är man och inte känner... Alltså så här, allt det där. Och så insåg jag, shit, var det... Och att när jag berättade det för mina kompisar, så har folk liksom alltid varit där. Några få har varit så här, nej men gud vad läskigt. Men de flesta har liksom också skrattat vidare så här. Men om jag hade varit en kvinna som hade sagt det, så tror jag att det också, när man berättar om man då säger att det här är ett övergrepp, om man berättar om ett övergrepp eller ett trauma varit med om som är sexuellt, så tror jag att en kvinnas erfarenheter också bemöts på ett annat sätt.
Mm.
För mina kunde också liksom skrattas av, och det kunde tas lite lättare, som gjorde det lättare för mig på ett sätt att hantera det, eftersom inte jag kände hade genomgått ett trauma och inte någon annan berättade för mig att du har varit med om en trauma. För då bör man ju också liksom ändra lite på det. Det var som när, jag var, när folk berättade för mig när jag var 13 att jag hade varit med om pedofil.
Och precis så. Samma för mig. Alltså den, jag tänker att den killen som jag träffade när jag var 13 i tunnelbanan, men till hans försvar så ska det också sägas att jag blev tagen för 16 när jag var 12.
Ja.
Men så det är också så här, nu, det är också ett du försvarar också honom genom att säga att men jag såg äldre ut och så vidare.
Jag ville det. Alltså det jag tänker att till hans försvar ska också säga så att när jag var hemma hos honom och han frågade hur gammal jag var och jag råkade tyvärr säga min ålder ska jag säga. Så var han bara så här: oh my god, typ, du måste gå nu. Och jag bara, nej, jag vill inte. Mm.
Vi pratade alltså om, både jag och Micke hade sex i väldigt ung ålder. Men folk som inte visste vår ålder helt enkelt.
Ja.
Och folk har ju sagt till oss att vi var med pedofiler. Vilket för mig började ändra min upplevelse. Jag hade en jättepositiv upplevelse av min sexdebut tills folk började berätta för mig att jag hade varit med om ett övergrepp av en pedofil. Och i 20-årsåldern så började jag ändra mina känslor kring min sexdebut. Men sen så har jag återtagit det eftersom alla ska inte få definiera min upplevelse.
Exakt.
Och det är det jag menar då igen tillbaka till det här som jag var med om. Att om andra hade sagt till, om man varit en kvinna till exempel och man har berättat det här. Och även om man inte hade varit så dåligt, så tror jag att det finns i egenskap av man så kunde jag få lov att ha min upplevelse för mig själv. Och den var min, så att säga. Och jag fick definiera den själv. Och jag tror som kvinna så är det inte nog med att man är kanske lite mer utsatt. Mycket mer utsatt.
Ja, massor.
Massor är mer utsatt vad kvinna. Det är att man inte heller får äga sina upplevelser.
Nej. Och jag tror att min bild är att väldigt många, i alla fall i min krets, av kvinnor som kom ut under MeToo-taggen hade inte gjort det tidigare för att de ville inte se sig själva, och de vill ännu idag inte bli sedda som offer.
Nej.
För att jag tänker också, det är ju en superskillnad i att någon gör någonting som inte är okej, men jag känner mig, så här, jag säger nej och sätter gränsen, men jag känner mig inte som ett offer.
Och det viktiga är så här, också i det här, man behöver inte vara, alltså, jag tycker också att folk som har berättat sina upplevelser i MeToo-taggen till exempel, de behöver inte vara ett offer. De berättar om förövarna.
Mm.
De är övergreppen. Det är männen som är förövare. Det gör inte kvinnorna till offer. Om det inte är så att man faktiskt känner sig som ett sånt och behöver den typen av identifikation för sig själv och liknande. Men, ja.
men jag undrar lite igen där så här. För jag har alltid, alltså som öppen homosexuell, sedan den dagen som jag har kommit ut, jag har alltid varit lite pryd till en viss del. Men jag har alltid också pratat om sexuella erfarenheter, upplevelser. Det har funnits ett okejande, en norm att man faktiskt så här berättar att man har en kompis som bara, nej fan, jag blev fan råknullad mot det här handfatet. Jag ville lite, men sen blev det lite mer. Det gick lite för hett till, jag försökte säga. Och jag känner ändå att vi har ändå pratat om det, och det känns som att det är ändå någonting som vi har som en fördel, känner jag, som homosexuell man, är att vi har haft fördel i samhället att vi är män, men vi har också kunnat prata om den utsatta delen och faktiskt vågat utforska också de sakerna som är okej och de som inte är okej, utan att, just som ni säger, så här, nej men nu har du blivit utsatt för ett övergrepp eller inte. För det här medgivandet kan ju ändras under resans gång.
Mm.
Och det tar ju tid att lära sig. Det lär man sig ju inte bara när man är 10 år gammal, att okej, så här långt får jag gå så här, och sen måste jag säga någon stopp. Det är svårt. Det är jättesvårt.
Men där tänker jag, alltså, jag tänker att jag ser ju lösningen på problemet är ju att stärka självkänslan hos människor så att de kan säga nej. Och faktiskt säga nej. För att precis som Robins upplevelse är ju faktiskt ganska symptomatisk för det här.
Absolut.
För man skulle ju kunna se då den här killen som en våldtäktsman och så vidare. Och, och hela historien hade kunnat sälja in som det.
Mm.
Men det kräver ju att man faktiskt sagt nej. Och sen så kan det ju vara väldigt olika upplevelser. Man bara, jag sa nej, men ja.
Ja, absolut. Men sen tänker jag också, det är inte bara att säga nej, det gäller ju att lära sig handskas med signaler.
Ja.
Och det är ingen som har lärt mig så här att du får ta lite, men inte hela vägen. Alltså det, oftast går man ju hela vägen. Mm. Oftast. Det är ju väldigt få gånger som jag under mina sexuella år har fått en tillrättavisning.
Mm.
Det är väldigt sällan som någon har, så vi har påbörjat någon typ av sexuell akt och att någon har bara sagt stopp, nu vill jag inte längre.
Mm.
Alltså, jag tror faktiskt inte att det, ja, en gång tror jag att det hänt.
Och då blir ju det en så här, vad gjorde jag för fel? Men jag behöver inte gjort något fel. Det var bara så här, den personen ville inte mer. Det var bra nu.
Exakt så. Och sen så tänker jag också, jag tror en annan anledning till att bögar inte ser sex som övergrepp på samma sätt. Det är också för att det beror på hur allvarligt man ser sex. Och jag tänker att det finns ju någonting i den här heteronormen och patriarkala strukturerna där kvinnor ger upp någonting. De ger bort någonting. Män är de som vill ha det här och som kräver det eller ber om det eller tjatar om det eller köper det. Och kvinnor är de som då tillhandahåller det. Så att det, jag tänker att det är ju också en del av problemet.
Ja, alltså, att liksom, precis, att det inte är en gåva och det är inte en makt. Den sexuella makten är inte någonting som det är ingen present som kvinnor ger bort, utan det är någonting som tillsammans överenskommels.
Precis, och jag tänker just det här med att ge bort någonting, det är det som är så skadligt. Jag är väldigt glad.
Är det inte heller någonting som mannen tar?
Nej!
Alltså såhär, det är de två grejerna. Alltså, det är här mellanvägen.
Det kommer in på hela problemet med ordet oskuld. Du är oskuld. Du är oskyldig och sen så tar någon någonting från dig. Du ger bort den.
Men det sjuka är ju också så här, om man tittar på vi som står liksom utanför heteronormen eller sådär, så kan ju också det är liksom, ibland kan provocera med hela spelet mellan kvinnor och män som är så himla förtjusta i att liksom så här, men det finns en feministisk rörelse och som kvinnor och män ska vara ett visst sätt, men det finns även en extrem längtan att liksom leka de här könsrollerna och att leka kvinna, leka man, så man ska vara feminist på gatan och en hora i sängen som liksom många säger det. Och då använder man de här gift rollerna som då på något sätt är den här MeToo på något sätt har visat konsekvenserna av, om man ska vara helt ärlig. Ja. Jag säger inte att det är inte anledningen, men jag tror att det finns liksom, vi måste vända på konversationen och tänka så här, hur rent sexuellt, alltså så här, hur gör man? Och medgivande, det är alltid medgivande, så det kan man göra. Det här säger jag inte att det inte är kvinnor. Man ska alltid kunna ta ifrån och ge ett medgivande, inte det. Men så här,
Nej, men jag tänker att kvinnor lärs att de är objekt som ger bort någonting. Så fort du har sex så har du gett någonting.
Mm.
Och män är de som säger, nej men kvinnor vill inte ge det, så du måste liksom locka. Det blir liksom det här spelet. Och jag tänker att det
spelet har man ju inte riktigt mellan två män.
Nej, precis. Och jag tänker också att jag kan på riktigt inte säga när jag förlorade oskulden. För det vet jag inte.
Nej.
För att jag tänkte inte i de banorna. Nej. Och jag tänker att det är så himla... Det är en sak som jag är tacksam för.
Nej, men precis.
Förlåt, jag måste bara... Ja. Det här är himla... tog mig också. Och jag vet ju också att det finns också... det här handlar ju om giftig kultur bland män. Bara så, det är ju männen som
ska ändra sig beteende.
Självklart. Gud, verkligen.
Det är ju alltid den starkare parten som bär det största ansvaret.
Ja, men det som kommentaren är ju bara på att jag kan ju se hur det här giftiga används bland mertalet av mina straighta kompisar när de har sex. Och att de liksom på så sätt... Jag vet inte, jag bara en tanke. Mm.
Nej, men jag kommer att tänka på så här, jag har en kompis som har varit helt fascinerad av att många homosexuella kan ha så när det ringer på dörren sen när man har sex, mer eller mindre, behöver inte vara anonymt, men mer eller mindre förspel. Det kan ske pang på i hallen. Och vi har pratat jättemycket om det här. Hon har inte förstått överhuvudtaget. Hon bara, men då har ju du inte på något sätt sagt att det här är okej. Och jag är faktiskt helt så dum i huvudet som jag är. Jag har inte förstått vad hon har menat överhuvudtaget. Jag bara, jo men alltså, jag tycker att det är jättehärligt. Jag har ju gett mitt medgivande till att jag släpper in den här personen.
Just
det är mitt medgivande. Och jag känner alltid att jag kan säga nej. Jag känner aldrig att jag... Men att hon menar så här, nej men jag vill att personen kommer in, vi kollar, stämmer av lite grann, vi dricker ett glas vin, det vi kanske äter lite grann, vi samtalar, sen kan det vara pang på, ner på golvet och köra på, men det ska vara någon typ av förspel.
Och det är ju vårt sexuella privilegium som bögar faktiskt. Alltså vi åtnyter mäns privilegium med sexuell makt. Mm. Men vi har det liksom, och makten är att kunna ligga med någon som har samma privilegium
men
som
jag ska också säga att det finns ju gott om kvinnor som gärna vill så här, ligga på, stå på alla fyra i hallen medan någon kommer in och sätter
och
på
det dem. Finns jättemånga homosexuella män som vill
så jag tänker det där mer mera maxstruktur. Jag ser det ju mer som maxstruktur, ett sätt att hantera för att någonstans i det, om vi tar det här patriarkala heteronormen och sex, så är det ju så här, mannen ska uppvakta kvinnan tills hon känner att det hon är redo att ge upp.
Ja.
Det här som hon ska ge upp. Mm.
Och jag tänker, det är.
Ja, vad nu det är. Och jag tänker att det är ju det som är det farliga att odla även i sig själv. Att jag ger upp någonting. För då blir man per automatik ett offer. Du kan aldrig vinna det spelet. Du kan använda sex för att kontrollera. Mm. Men det innebär ju också att så fort du har gett upp det, då har du inget vapen längre.
Mm. Nej.
Och jag tycker det är intressant det här med när jag gjorde mitt sexprogram på TV3. Så då träffade jag ju väldigt mycket BDSM-folk och sånt. Och så folk som jobbar med makt och medgivande i sexuella roller. Och det finns ju ingen som har så bra koll på det här som folk som jobbar med BDSM.
BDSM-folk har fantastisk koll på.
Och det är bara ett litet tips. Liksom. Om ni är liksom, osäkra på vad medgivande och det här med sexuell makt och liknande, vad det innebär. Och att givande och tagande och använda det i sexualitet. Så kolla in BDSM-kulturen lite grann. Mm. För det finns så himla tydliga regler. Och det är folk som... det är många som kritiserar till exempel om en mansmaster har liksom massa slavkvinnor. Att det finns liksom något ofeministiskt att ge upp sin makt på något sätt. Men det här är det mest... folk som pysslar med BDSM, de har jag uppfattat som de mest genomtänkta artikulerade personerna. Verkligen. När det kommer till sexuell och makt och liknande. Och då får de vara tvungna att göra arbetet innan de har sex.
Ja.
Och vi är så många personer idag som bara har sex utan att göra arbetet och tänka efter innan. Vi är i en extremt sexualiserad kultur där vi förväntas liksom kunna saker. Och vi hoppar in på liksom körkortsnivå när vi inte ens börjar provköra.
Nej.
Så det är inte, på ett sätt är det inte konstigt att vi hamnat där vi är idag. Så att jag tycker så här, man borde ha någon form av fucking jävla körkort. Eller att vi så här, om ni är intresserade av det här, fucking...
Vet du vad som är det enda jag kan säga är tragiskt i det här sammanhanget? Det är att det finns ju en utbildning i USA för män, om straighta män då, om samtycke ska jag säga. Och det är så sorgligt för att du kommer inte ihåg om det var This American Life som hade ett avsnitt om det. Och de här frågorna de hade, alltså du vet,
ja, det är ju,
de är så lost.
Amerikanska college är det.
Ja, de är så lost att de är så här, om jag gör så här och hon inte säger nej, du vet, alltså det var liksom som de ville ha på detaljnivå. Mm. Om jag knäpper upp hennes byxor och hon, du vet.
Nej men precis, så det känns lite så här, deras datingkultur också, så här, man ska komma till olika skeenden beroende på vart man är i dejtandet. Vi är ju inte där i Sverige i alla fall. Vi jobbar ju inte på det där sättet riktigt. En date kan ju betyda olika saker. Det kan vara en sexdate, men det kan också vara en kaffedate.
Mm.
Och det kaffedaten kan leda till något och sexdaten kan leda till kaffe. Det är lite mer flytande. Och jag håller med dig Robin i det som du säger. Alltså, vi går direkt på att köra. Vi ska bara trampa på gasen och bara köra på en gång. För det är ju så här, ens föräldrar har ju någon typ av ansvar att introducera sitt barn i sexualiteten.
Mm.
Jag har inte fått någon introduktion överhuvudtaget. Pappa la en kudde mellan mig och min kompis när vi var typ 12 år, när hon skulle sova över hos mig. Och man bara, vad håller han på med? Vad är det här för någonting? Det var hans blommor och bi-snack.
Bra pappa.
Verkligen. Man bara, den där kudden kan man ju flytta bort också. Men mina
han
föräldrar...
Han bara, så! Nej, här kommer aldrig...
Nej,
de kommer
det var en
aldrig,
barriär.
De kommer det var aldrig barriär. Lista ut hur man tar bort den här.
Så gulligt. Mm. Eller när han gången efter bara så här, men nu tycker jag ni ska sova skavfötter. Så man bara, ja, det kan vi göra om... Ja, visst, absolut. Men för varken jag eller då min kompis Maria bara, vad är det här han håller på med? Mm. För hon fattade att jag inte skulle ha någonting med henne att göra och vice versa. Det var ju ganska solklart, 12 år gammal. Nej, det var inget konstigt. Men jag menar, där bär man ju ett ansvar som en vuxen individ när man skaffar barn. Man måste ju lära sina barn saker och ting. Man måste prata om de här sakerna. Och då undrar jag...
Mm.
Vad har vi som, nu sitter vi ju tre stycken homosexuella män utan barn, vad har vi för ansvar?
Jag tycker vi tar vårt ansvar med den här jävla podden. Alltså för också så här, för är det någonting som man inte lär sig idag? Folk vet att kuken ska in i fittan, kuken går in i röven, kuken kan sugas av och fittan kan slickas. Det vet alla idag genom porr och internet och någonting. Är det någonting som vi ska ta ansvar som vuxna människor, det är att ha samtal om värderingar just den här typen av samtal, vad som är viktigt, vad det innebär att vara man eller kvinna eller vad man nu identifierar sig, någonting mitt emellan, vad som är att vara en bra människa, hur man behandlar människor, och även så här, prata om njutning. Alltså så här, jag tror att liksom sexet, hela hur man gör det, kommer, har de redan listat ut, och det kommer de att leta ut tillsammans. Jag tror det handlar om de mänskliga faktorerna, det känslomässiga, och att liksom, det viktigaste vi kan göra är väl för helvete att göra män som får tillgång till sina känslor och vara fullkomliga människor på något sätt. Det tycker jag är för att många unga killar får inte det. Det är svårt, och det är på mig att skapa uppenbarligen våldtäktsmän. Men vad tycker ni?
Nej, jag håller fullständigt med. Jag tycker att vi för att lösningen, jag tror inte att lösningen ligger, för att en lagstiftning till exempel, det enda den kommer göra, det är att den kommer liksom, men den kommer sätta några lagliga gränser, men det kommer inte rädda några människor. Den kommer straffa folk som begår övergreppen, men det kommer aldrig rädda någon från övergrepp.
Fram med en lagstiftning, men ingenting kommer lösa sådär som du säger. Det är också frågan om det kommer bli, om man känner att man har gjort något, något problem är löst.
Exakt.
För problemet ligger ju inte där. Problemet ligger ju i, just som du säger Anton, sexualundervisning. Alltså vad, kanske finns ett ämne i skolan som inte kommit på än, som handlar om känslor. Att vara, alltså den känslomässiga aspekten.
Och
vara människa.
Så tänker jag, om man då ska dra hela varvet tillbaka, så tänker jag att MeToo är en början på den konversationen. Därför att helt plötsligt så tror jag att alla män har varit tvungna att rannsaka sig själva.
Ja.
Och jag är ganska övertygad om att väldigt många män har kommit fram till att, åh herregud, jag hoppas att det här inte liksom kommer ut. Och att det någonstans blir ett uppvaknande i att behandla människor annorlunda.
Det har varit väldigt, nu har vi pratat om det ganska länge. Men det var, jag tycker det var gött ändå.
Det är jätteintressant.
Ni
har några åsikter, och framförallt så vore det intressant att höra från, alltså från alla våra lyssnare, men framförallt från kanske homosexuella lyssnare och flator. Hur ser MeToo-diskussionen ut i era vänskapskretsar? Ja. Har ni haft någon, och hur tänker ni kring det?
Ja, och framförallt, vi babblar ju på här som sagt, det här är ju våra åsikter, så att ni verkligen, kom gärna in med vad ni tycker, och håller ni inte med om något, säg emot, så läser vi upp det och får ert perspektiv in i podden.
Precis. Och det viktigaste av allt tycker jag med hela den här stormen är ju faktiskt att vi pratar om det. Det är ju det absolut viktigaste. Vi måste ju prata om det i alla situationer.
Ja.
Så att vi inte bara så här tror att problemet är löst. Prata om det överallt, hela tiden.
Det tar ingen på det. Vi har fått ett litet lyssnarbrev, Micke.
Vi har fått flera den här veckan, ska jag säga. Och fantastiskt, tack så mycket. Ni som inte blir upplästa nu, vi har redan pratat om er och tycker det är spännande ämnen som vi kommer ta upp. Men ett lyssnarbrev som vi vill ta upp kommer, är helt fantastiskt. Kommer från en person som skriver: åh, vad great podden är. Jag känner mig hemma varje gång jag lyssnar på er. Även min son som är 10 år har lyssnat och gillar den med. Jag är en straight, heltid ensamstående pappa som rör sig ganska mycket inom den HBTQ-värld, och den är definitivt en fantastisk miljö för att uppfostra min son, tycker jag. Han har träffat många outstanding förebilder där han vågar vara sig själv.
Alltså jag dör!
Alltså det är så fint!
Det är så himla...
Alltså hjärtat fladdrar ju i...
Ja, så himla, himla fint. Alltså det är... Sen hoppas jag att den här 10-åringen lyssnar på våra grösta avsnitt, för jag vet inte om det är då. Vissa saker...
Kanske men inte det, den om han har...
Det tror jag inte att han gör heller, för den här pappan verkar bara helt fantastisk.
Men alltså, det är nästan så att jag skulle vilja att han kommer och pratar med oss.
Verkligen. Okej, nu förlåt. Nu kommer vi på en sak. Jo, men pappa, det står en pappa. Jag tänkte om det är jag som bara vill hitta på att det är en pappa.
Nej, det var...
Nej, det stod att det var en pappa.
Ja, men gud, tack för att du delar med dig till din son och att nej, men förlåt mig, jag misstänker att det kanske finns fler där ute som lyssnar på oss som inte tillhör kanske vår lilla skara av vad vi nu tycker att vi är. Så tack för att du lyssnar, och tack för att du spreading the gospel.
Och sen så ska vi också då tillägga att Emir och Kevin har skickat in 2 stycken brev. Ni vet säkert vilka ni är, och de tyckte vi var intressanta att ta upp, men det är lite för mycket idag.
Alltså, vi babblar på så mycket om MeToo, och det blir så mycket om gräsvåldtäkter och allt vad det var. Mm. Men det kommer helt enkelt. Det kommer.
Precis. Och sen ska vi också säga så här, förra veckan så hade vi ju ett avsnitt där vi pratade om minister Johan, han hade den här sexställningen paddan. Mm. Och vi bad folk skicka in
illustrationer av paddan.
Och det var bara en som gjorde det. Så grattis Meru, du vann. Mm. Och vi ska hitta på ett jättebra pris till dig och vi ska höra av oss till dig.
Micke ska göra paddan med dig.
Grattis. Vi alla tre ska alltså, göra.
Han bara, me too.
Ja, i och för sig, den verkar inte vara så svår. Eller?
Det är sitta på huk och knulla i röven bakifrån.
Ja, det var inte vad Robin menade. Eller Robin, vad Johan menade.
Nej, det var inte det.
Nej, han får rita upp den bilden själv och posta den på Instagram.
Ja, fast samtidigt, det här är ju tolkningen av vad den här personen trodde på.
Ja, så det är fantastisk. Ju... Vi ska lägga ut den på Instagram.
Och det är inte konstigt att man tolkar Johans ord som han vill.
Så. Men gud, så rörig som han är.
Herregud.
Pladdrar på.
Pladdefia. Så.
Ja.
Älskar när vi snackar skit under de andra ministerna.
Ja, usch, de är så dåliga alla andra.
Tack Robin för att du äntligen har kommit tillbaka efter 3 avsnitt.
Ja, det har varit förfärligt.
Outstanding.
Nej, men tack för att ni lyssnar alla och även ni som inte identifierar er som HBTQ-personer och som ändå lyssnar och bara för att vidga ert eget perspektiv. Fy fan vad det uppskattas och tack för det. Vill ni oss någonting så finns vi på hej@bogministeriet.se. Vi har en Facebook-sida, vi har ett Instagram, vi har en hemsida. Ni kan få ta oss precis, ni kan få ta oss precis vad ni vill. Nej, det kan inte. Me too! Men om orden så säger vi hej då. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då! Puss och kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.